P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll. Nya protester i Belfast ikväll och vår korrespondent ger en direkt rapport. I Frankrike väcker mordet på en 11-årig flicka starka reaktioner. Och idag kom domen efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog. En dom som rör upp känslor.
Alltså jag blir så förbannad.
Killar röstar höger och tjejer röstar vänster. Katarina Gunnarssons serie Skilda världar fortsätter in i riksdagen idag. Och Zlatan värvas som VM-expert i USA. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först så ska vi till Nordirland, för det kommer nya rapporter om att polis och demonstranter drabbat samman i norra Belfast för andra kvällen i rad efter det knivdåd som skedde i förrgår. Och med nu direkt från Belfast är vår korrespondent Nina Benner. Hur är det där just nu?
Det beror väldigt mycket på vilken del av Belfast man befinner sig. Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka. Så man ser nästan inga människor. Inte heller några bussar, så att de som har jobbat inne i stan och har svårt att ta sig hem helt enkelt. Också många av taxichaufförerna som brukar jobba men som har utländsk bakgrund och har valt att inte göra det av rädsla för att råka ut för någonting. Så att här är det på ytan stillsamt även om stämningen är spänd. I norra delen av stan, precis som du nämnde, så har det för en stund sedan pågått där har demonstranter kastat projektiler mot polisen och polisen har svarat med vattenkanoner. Vad jag förstår så är det i närheten av ett hotell som används som boende för asylsökande. Och det har också varit rykten tidigare under dagen om att det här boendet skulle utsättas för någon slags demonstration.
Och jämfört med hur det som skedde igår, hur hanterar polisen det här nu?
Ja, men än så länge måste jag ändå säga att det är lugnare ikväll än vad det var igår. Också det område där flera bostäder brändes, råkade ut för eldsvådor där folk helt enkelt satte eld på flera bostäder. Jag var förbi där för en stund sedan. Det var fortfarande mycket människor samlade men betydligt lugnare än igår. Polisen är ute i större antal än vad de var igår. Man märker deras närvaro. De har också kört runt stan under hela dagen i bepansrade fordon för att visa sin närvaro.
Och du kom ju dit i eftermiddags. Du beskrev lite vad du har hunnit se av förstörelsen och upploppen som var igår kväll. Hur kan man beskriva mer hur det ser ut där?
Jo, men på de kvarter som var bland de värst drabbade igår så är det lite grann som att se en gammal tv-nyhet från 70-talet under The Troubles, alltså utbrända hus, bilar rak som står på gatorna och många hus som har förbommade fönster. Så det var en rätt sorglig syn, måste jag säga, och väldigt tryckt stämning i de kvarteren. Här just nu är det mer känslan som man kan ha ibland i just områden där det pågår stora oroligheter, att det är på ytan lugnt men väldigt märklig stämning, får jag säga.
Och jag tänker vi ska också, eller jag ska passa på att säga då också att du nämnde ju här inledningsvis om att polisen, det här med sammandrabbningarna mellan demonstranter och polisen var i närheten av ett hotell för asylsökande. Vi ska säga att den som misstänks för det här knivdådet är en asylsökande.
Ja, och det här handlar ju då om ett knivdåd i måndags, ett får man säga ovanligt våldsamt knivdåd som har väckt väldigt mycket känslor här. Den person som attackerades överlevde men med svåra skador och den misstänkte gärningsmannen övermannades av 2 personer som kom förbi. De personerna har hyllats brett av både allmänhet och politiker för sitt hjältemod, att de vågade ingripa. Men den här händelsen har alltså satt igång många känslor brett i samhället och för en mindre grupp, ett antal hundra personer, också våldsamma reaktioner.
Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor så här.
It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which, you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
Vad är det han säger här, Nina?
Ja, det här var David som bor bara två gator från den gata, en av de gator som var allra värst drabbad, och som gick där med sin fru idag för att och se hur det såg ut. Han beskrev att han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
Och hur reagerar politiker på det som händer?
Ja, men det har kommit från politiker i Nordirland, så har det kommit fördömanden från olika håll för våldet, och också förstås uppmaningar till lugn, att man inte ska ge sig på de egna områdena. Premiärminister Keir Starmer har tidigare fördömt själva knivdådet som skedde i måndags, och också nu efter våldsamheterna sagt att de är helt oacceptabla, att det också, menar han, är tydligt att det är grupper med annan bakgrund som har varit måltavlor, och det är ingenting han tänker acceptera. Ledaren för Reform UK, Nigel Farage, har reagerat väldigt starkt på det här knivdådet. Han fick frågan idag om han fördömde våldsamheterna här i Belfast. Och han gjorde det nästan, men inte helt ut ändå. Han sa att det är en hel del, som han uttryckte det, dåliga personer som har reagerat. Men menade att i botten ligger en stor frustration hos många britter, som han också menar är helt relevant och begriplig.
Har polisen sagt någonting mer om händelsen?
Inte mer än att de förstås uppmanar folk att sluta, att de tänker lagföra hårt de personer som är ute och ställer till med våldsamheter. De har också talat om att det är väldigt många ungdomar som är ute och som lättare dras med i det här, och också risken för ryktesspridning och hets på sociala medier, och att de här unga personerna måste tänka på sin egen framtid, för om de blir dömda, och det kommer de bli, säger polisen, om de är med här, så påverkar det hela deras framtid. Så de har vädjat till framförallt unga människor att tänka på vad de gör.
Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Ja, så här har det låtit runt om i Frankrike idag. Människor som skanderar Liena, det vill säga namnet på en 11-årig flicka som hittats mördad efter att ha varit försvunnen flera dagar. Och det här fallet skakar Frankrike. Enligt president Macron står nu förtroendet för landets institutioner på spel. Och tidigare ikväll så pratade jag med vår korrespondent Cecilia Blomberg i Paris och frågade då, vad handlar det här fallet om?
Ja, men det är precis som du sa då, den här 11-åriga flickan som försvann den 29 maj och senare hittades död i en silo. Sista gången hon sågs var tillsammans med en bekant till familjen, en 41-årig man, i hans bil. Och det som upprör är väl framförallt att den här mannen redan flera gånger är anmäld för sexualbrott mot barn. Så sent som i höstas så anmäldes han för våldtäkt på barn. Men ingen av de här anmälningarna har ens gått vidare till förhör. Och då är det ju många som anser att det är något som inte fungerar i det franska rättsväsendet. Och om man hade förhört honom, så kanske också man hade kunnat hindra att den här flickan Liana dog. Nu ska vi också kanske säga att han själv förnekar ju allt det här, men alltså, han är ändå huvudmisstänkt i det här fallet.
Och det här fallet har nu nått den franska regeringen som får kritik.
Det man får kritik för är att man inte har gett det franska rättsväsendet och även polisen de resurser de behöver för att kunna göra de här utredningarna, och att väldigt mycket läggs ner i förtid. Den franska sajten Mediapart, som jobbar väldigt mycket med undersökande journalistik, inte minst kring sexualbrottslighet, de avslöjar bland annat att justitieminister Gérald Darmanin under längre tid haft tillgång till en rapport som visar på de här bristerna i utredningen kring sexualbrott, men valt att tysta ner den för att inte det ska komma upp till ytan och debatteras. Sådana saker som då spär på den här kritiken och den här ilskan som nu väcks, inte bara på gatorna som vi hörde, utan även i både senaten och i nationalförsamlingen, alltså båda kamrarna i det franska parlamentet.
Och vad beror det då på att utredningarna läggs ner?
Det man säger är att det franska rättsväsendet saknar resurser. Och om man då tittar just på det här fallet med den här 11-åriga flickan i den regionen, så Ors, som den hette, eller heter, där är det 4 åklagare på 193 000 invånare. Europarådet om rättsväsendets effektivitet, som hade sammanställt en rapport som handlar om hela Europa och åklagartätheten där, visar på att genomsnittet i Europa ligger på ungefär 12 åklagare per 100 000 invånare. Så då kan man ju förstå, tycker jag, att 4 är väldigt lite. Och det är det man kritiserar, att de här åklagarna hinner inte göra sitt arbete, utan det går väldigt... De får gå väldigt mycket på ytan och väldigt mycket läggs ner innan man hinner göra några djupare utredningar.
Och vad säger oppositionen om det här?
De säger att justitieministern och regeringen och även Macron, presidenten, har känt till det här under lång tid. Just att, precis som jag sa, att de har tystat ner det, att de har valt att prioritera andra frågor som till exempel gängkriminalitet och narkotikabrottslighet. Och att de aktivisterna som jobbar med de här frågorna, som kvinnoorganisationer eller organisationer för barns rättigheter, de känner att de har inte blivit lyssnade på förrän det blir såna här katastrofala händelser, som att en flicka dör, eller som häromåret med den kirurgen Le Squarnec, när det handlar om flera 100 offer som har utsatts för en enda persons sexuella övergrepp.
Och hur svarar regeringen på den här kritiken nu?
Ja, de menar ju nu att de genom att sätta igång de här 70 000 snabbutredningarna, alltså som ska vara klara till den 14 juli, den franska nationaldagen, så vill de ju visa på handlingskraft. Men oppositionen menar att det blir väldigt mycket slags spel för gallerierna. Man är orolig för att de här utredningarna inte blir ordentligt gjorda. Att man till och med kanske slarvar bort bevisföring som gör att de som har anmält de här presumtiva gärningsmännen, att de bevisen blir ogiltiga i nästa fas. Att man är rädd för att det här kan bli ett stort fiasko. Det var i alla fall vad det franska gröna partiet, Les Écologistes parti, ledare Marine Tondelier uttryckte när hon intervjuades i fransk tv idag.
Och du följer ju det här. Det har varit flera stora uppmärksammade fall med sexualbrott i Frankrike, som du beskriver. Hur tror du det här spelar in i den här debatten?
Ja, men det hände ju någonting med den stora rättegången där Gisèle Pelletier var då den målsägande mot de här 80 våldtäktsmännen, eller det var kanske inte riktigt 80, och hennes egen före detta man Dominique Pelletier, som gjorde att den här frågan verkligen seglade upp till ytan och blev ett större samtalsämne. Samtidigt så är det ju många då som har jobbat med de här frågorna på gräsrotsnivå som menar att det kan inte vara så att det måste bli de här abnorma rättsfallen för att de här frågorna ska diskuteras. För frågorna är så utbredda i Frankrike. Hela tiden kommer det upp nya skandaler. I Paris nu diskuterar man det som händer på runt 100 förskolor, där det visat sig att bland fritidspersonal så har det varit många sexuella övergrepp mot barnen. Och det har satts igång en första rättegång om det. Så det är bara också, som man ofta säger när det handlar om sexualbrottslighet, allt anmäls inte. Så om det är så att det kanske bara är ett fåtal som anmäls och inte ens de kommer till vidare till utredningar, så är det ju, menar man, att det är väldigt illa.
Men allt det här då, vad tror du att det kommer att leda till?
Alltså det man diskuterar är, och som finns från vissa håll, till exempel från kvinnorörelsen, har man velat ha en ny ramlag i Frankrike som också inte bara handlar om att de som är sexualförbrytare ska få hårdare straff, utan också handlar om ett förebyggande arbete och ett stöttande arbete. Alltså att man redan i skolan måste ha en bättre undervisning som handlar om respekt mellan flickor och pojkar, att rättsväsendet behöver utbildas, polisen behöver utbildas, att man behöver liksom se över helheten och inte bara rikta in sig på att det ska vara en hårdare straff. Andra menar nu idag att det här går lite för långsamt, det behöver gå fortare. Och om vi går och tittar på den politiska ytterhögersidan, där är man ju mer inne på att det är hårdare straff som kommer att korrigera det här problemet.
Det sa korrespondent Cecilia Blomberg i Paris när jag pratade med henne tidigare ikväll. Nu över till eftermiddagens Studio 1 med Susanne Westergren och Lasse Johansson.
Fem personer dödades när en hiss rasade i Sundbyberg 2023 i vad som beskrivits som den värsta arbetsplatsolyckan i modern svensk historia.
Två hissmontörer och en vd åtalades för grovt arbetsmiljöbrott och idag friades samtliga av Solna tingsrätt. Karin Sandahl är chefsrådman där. Välkommen till programmet, Karin.
Tack.
Varför blev det en friande dom?
Det blev det därför att bevisningen inte räckte för en fällande dom. Det var inte helt klart vad det var som hade skett, helt enkelt. Och jag ska försöka förklara för det, för jag förstår att den här domen väcker många känslor. Det är en förfärlig olycka. Mm. Och jag kan förstå att det är svårt att ta till sig utgången, särskilt mot bakgrund att det är så tydligt vad den här olyckan har berott på. Nämligen att de här skruvförbanden inte hade monterats korrekt och att inte hade fångats upp i någon kontroll. Det är helt klart att det var på det sättet. Men det har inte kunnat bevisas varför det blev så eller vem som hade ansvar för att den här kontrollen skulle utföras. Utredningen är inte fullständig och entydig, och det innebär att det högt ställda beviskravet utan rimligt tvivel inte uppfyllt i det här fallet. Och det är det som leder fram tingsrätten till sitt domslut.
Men när du säger att den inte är fullständig, vad betyder det? Betyder det att det saknas stora bitar, eller hur ska man tolka det där?
Den ger inte svar på alla frågor. Vi vet inte när den här hisshöjningen färdigställdes. Och det är vid det tillfället som skyldigheten att göra den här kontrollen inträder. Och vi vet, eftersom vi inte vet när det färdigställdes, så vet vi inte heller vem som gjorde det eller skulle ha gjort det och vid vilken tidpunkt. De frågorna är obesvarade i utredningen.
Mm. Åklagarsidan håller inte med om analysen som gjordes idag. Vi ska lyssna till Jenny Nordin som är senior åklagare.
Men jag tycker att de har gjort en felaktig slutsats och analys av de omständigheter som finns i målet.
Vad är det som är felaktigt?
För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
Och det var P4 Stockholms Johanna Sjöqvist Harland som hade pratat med henne. Det pratas ju här om den felaktiga analysen och att det är klarlagt att det var de här två montörerna som skulle skruva ditt förbanden. Du var inne på det innan. Varför räcker inte det till?
Nej, men åklagaren har ju lagt fram ett precis påstående om vad som ska ha hänt. Nämligen att de här två åtalade montörerna då inte har monterat de fyra skruvförbanden och kontrollerat sitt arbete när de gjorde en hisshöjning vid ett visst tillfälle, ett visst datum. Och det är bevisat att skruvförbanden inte monterades då, men det är inte bevisat att montörerna slutförde arbetet då, det vill säga att hisshöjningen var klar vid det tillfället. Och det finns sådant utredning som pekar på att det inte var det. Och vem som har slutfört arbetet och när det har skett, det ger som sagt utredningen inte svar på.
Jag förstår. Det kan ju bli lite tekniskt och detaljerat, ja. Och inte alldeles lätt att hänga med. Men jag vet inte, du som är van att sitta i sådana här förhandlingar ändå, är du förvånad över att det saknas bitar i, vad ska man säga, bevisledningen eller vad man ska kalla det?
Nej, alltså det är som sagt ett högt ställt beviskrav. Mm. Och det är omfattande bevisning som tingsrätten har gått igenom. Och så det händer ju att det blir så här. Mm. Så är det.
Det har ju beskrivits ändå som att det är en rörig arbetsplats eller vad, med många underleverantörer och så. Har det spelat in här? Kan du göra en sån analys?
Nej, det är, alltså åklagarens påstående är ju väldigt precis, som sagt, det riktar sig mot de här två montörerna, och de tillhörde ju ett och samma bolag, och det var det bolaget som hade liksom ansvar för den här hissen och som hade levererat den till byggarbetsplatsen. Så vi har inte haft, det kan jag inte säga att det har påverkat det här målet, okay. Eller haft någon betydelse för utgången. Och det är också en vd då som har varit åtalad som det helt klart har haft arbetsmiljöansvaret.
Ja. Men att det ändå saknas pusselbitar, alltså vems fel är det? Är det polisen eller är det åklagaren? Alltså, går det att säga någonting om det?
Nej, vi kan ju bara ta ställning till den utredningen som läggs fram för oss. Och nu är det den utredningen som vi har bedömt.
Ja,
så att de frågorna får väl riktas sig till åklagaren eller polisen.
Just det.
Ja, det här utfallet då, att samtliga alltså frias från skuld till att hissen rasade 9 våningar och att 5 byggnadsarbetare fick sätta livet till, har mött starka reaktioner, inte minst från dig, Kim Söderström, som är förbundsordförande på Byggnads. Kim, dina tankar och känslor när du fick det här beskedet idag?
Ja, men först och främst måste jag säga att det är så oerhört tragiskt. Det är som att krama om sina familjer på morgonen, packa ihop matdosan, åka till jobbet och göra sin samhälleliga plikt. Och de kom inte hem igen.
Mm.
Men själva känslan sen när det blir friande domar. Alltså jag blir så förbannad. Tittar vi på statistiken så är det ju oerhört få som döms för arbetsmiljöbrott. Och det här, jag trodde någonstans att nej, men nu, när det är en sån här tragisk olycka, nu kanske det händer någonting för en gångs skull så att man får en slags prejudikat. Det var en rörig arbetsplats. Vi har pratat om de här arbetsplatserna i så många år från Byggnads sida. Med underentreprenörsled i flera omgångar. Med människor som inte vet vilken firma de jobbar på. På den här aktuella arbetsplatsen så tog det flera dagar innan man kunde identifiera och lista ut vilken firma jobbar de på. De som fanns inne i hissen. Och det här är för jävligt. Vi jobbar och trycker den här frågan nu. Vi vill begränsa underentreprenörsleden. Vi kör det politiskt och vi kör det mot byggföretagen. Vi måste få en regering som tillsätter pengar till arbetsmiljöinspektörer och till fler inspektioner. Vad gäller arbetsmiljöinspektörer så ligger Sverige pinsamt långt ner på listan med hur många inspektörer vi har per arbetare. Jag blir faktiskt jäkligt besviken och förbannad att man inte får till en fällande dom någon gång.
Kim, för de som inte har full insyn i svensk byggindustri, hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet med så många underleverantörer?
Jo, det finns företagare som gör det enkelt för sig genom att inte ha egen personal och istället väljer att anlita underentreprenörer i flera led. Och det gör man för att kapa kostnader, för att tjäna pengar. För de här människorna, de här arbetarna som finns i de här olika leden längst ner, de får sämre och sämre och sämre lön och villkor. Och arbetsmiljön blir också lidande. Det här är ju otvetydigt på det här sättet. Vi har flera stycken seriösa byggföretag med oss i den här frågan. Som sådana företag som vi är vana vid, som har egna säljpersonal som bygger kåken från golv till tak med egen personal. Där de anställda känner varandra, man tar ansvar för varandra och man hjälper varandra. De här företagen ska alltså konkurrera då med de här företagen som... kör med bemanning på olika sätt och använder arbetare som bara händer och fötter.
Men det låter som din ilska nu idag, den går åt ganska många olika håll, eller finns det ett specifikt håll som du riktar emot?
Nej, det går åt olika håll. Mm. Först så går det mot vårt rättsväsende. Vi ser på statistiken hur få som döms för arbetsmiljöbrott. Vi måste få till ett prejudikat så vi någon gång vet att det ska göra ont och göra fel. och man måste ta ansvar för sina arbetare när det går åt helvete. Det är det ena. Det andra är att vår lösning på det här är ju att vi måste begränsa underentreprenörerna. Eller ja, leden så att säga.
Mm. Men det första tänkte jag, du hörde ju chefsromanen här som sa att ja, men vi gör de bedömningar av de utredningar vi har, av det material vi har. Är det inte det materialet som inte räcker till då i så fall?
Ja, men det är i så fall konstigt att varför är det inga som döms i arbetsmiljöolyckor?
För att det kanske är dåliga utredningar.
Ja, och då är det så att varför tar man inte ansvar då? Då måste jag ställa en motfråga. Är det en skillnad på att det dör arbetare eller att det dör 5 journalister, 5 programledare, 5 domare? Då tror jag att det har blivit ett jävla liv i samhället.
Tror du verkligen det?
Ja. Tyvärr så börjar jag nästan bli cynisk i den här frågan. Ja. Eftersom siffrorna är hur få som döms.
Mm. Mm. Vilka besked får du när du lyfter den här problematiken?
Ja... Jag får liksom, just i rättsfrågorna, där får jag inga besked alls. Men våra försök till att komma till rätta med det här via begränsning av underentreprenörsled, där vet jag att där finns ju partier som försöker att göra det här. Socialdemokraterna försökte i sista lägga ett utskottsinitiativ i frågan, men röstades ner av de borgerliga partierna.
Kommer något sånt här liknande hända igen, fruktar du?
Vet du vad, jag är jätterädd för det. Ja. Så många år som vi har varnat och pratat om det här. Det har hänt olyckor. Jag minns när broraset i Ludvika, när man mitt under pågående gjutning, när den rasade ner. Det var ett under att ingen omkom i den olyckan. Och det var samma sak där man hade vunnit en upphandling men sålt bort det till ett annat företag när det inte var någon ordning. Vi har varnat för det här. Mm. Och till slut händer någonting. Och det är så oerhört tragiskt. Att inte vi blir lyssnade på när vi försöker komma till rätta med det här. Ingen ska behöva dö på jobbet.
Nej. Karin Sandahl som är chefsrådman, och riktas ju inte den här kritiken mot er. Vad tänker du om frustrationen som lyfts här?
Nej, men jag förstår den. Och som jag sa inledningsvis, jag förstår verkligen att det här väcker känslor. Det är en fruktansvärd olycka som man kan tycka verkligen inte hade behövt inträffa. Jag beklagar naturligtvis den. Jag hoppas att man kan förstå vilken roll tingsrätten har haft i det här och vad det är som tingsrätten har prövat. Det är en liten del, just det som åklagaren har bestämt att vi ska pröva. Men det är svårt. Vi har ju suttit i många dagar i huvudförhandling och jag förstår att det här kan bli tekniskt och juridiskt. Det är en utmaning att förklara. Men det enkla svaret är väl att beviskravet helt enkelt inte var uppnått i det här fallet. Och det ställs höga krav för en fällande dom. Mm.
Domen kommer att överklagas, det säger åklagaren till P4 Stockholm idag. Vad tänker du kan framkomma om det läggs fram på en högre instans?
Jag tänker inte så mycket om det. Det ska bli intressant att ta del av hovrättens bedömning. Jag förstår att det överklagas och det förtjänar ju en prövning av hovrätten, tycker jag.
Då säger vi tack till Karin Sandahl, chefsrådman Solna tingsrätt, och Kim Söderström som är förbundsordförande för Byggnads. För några veckor sedan så sände vi vår serie Inför valet, Katarina Gunnarsson i Skilda världar. I serien så skildrades hur killar röstar höger och tjejer röstar vänster.
Och de unga som var med i det här reportagen, de träffade vår reporter vid parkeringsplatsen i Upplands Väsby, den kommun där man röstade mest likt Sverige i riksdagsvalet.
Mm, nu har de unga från parkeringsplatsen blivit inbjudna till riksdagen, och vi lyssnar först till Anton som egentligen heter någonting annat.
Jag är lite nervös. Det är lite nervigt att prata med politiker direkt. Så. Men det blir intressant att se vad hon har att säga till en vanlig pojke som mig.
Och nu har vi gått igenom säkerhetskontrollen, du och jag.
Mm, intressant. Det är bra att det är säkert att komma in här i alla fall.
Har du varit här i riksdagshuset förr?
Aldrig. Aldrig någonsin.
Anton, 24 år, sitter på en stenbänk efter att ha gått igenom riksdagshusets säkerhetskontroll. Han sitter och väntar på den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar. Efter att hon hörde elektrikern Anton i radioreportaget berätta varför han och andra unga hantverkare och LO-män röstar sverigedemokratiskt och inte socialdemokratiskt, ringde Lawen själv upp elektrikern Anton och bjöd in honom till riksdagen. Och nu sitter vi här.
Vad sa hon till dig i telefon då? Varför hon tyckte du var spännande?
Det var väl mest om konservatism. Hon såg sig själv som en konservativ sosse, så att hon ville prata med mig om det och förstå sig på det mer. Inte riktigt 100% säker, men hon inledde med och sa att hon var en konservativ sosse. Så att det är väl mest därför som hon vill prata med mig.
Och medan vi väntar i riksdagshuset så lyssnar vi på vad Anton sa i reportaget för några veckor sedan. Då satt han på en parkeringsplats och berättade hur Upplands Väsby drabbats hårt av skjutningar och sprängningar och kriminella gäng som stått vid uppgången till pendeltågstationen. Anton sa då att han kände sig otrygg och bara vågade gå ut bakvägen på stationen om kvällarna.
Om jag skulle ta tåget till exempel, då skulle jag aldrig gå på den här sidan av stationen. Då tar jag alltid andra sidan av stationen. Och det är anledningen till att hela centralvägen här och centrum och sånt, att det blir mycket gängbildning på den här sidan. Alltså det står folk i grupp och sådana grejer liksom. Och det gör ju att man känner sig otrygg liksom. Kanske lite halvläskigt att gå förbi en stor grupp liksom som bara står och är helt svartklädda och maskerade eller vad fan de nu är liksom. Det är inte kul att gå förbi en sån grupp aldrig liksom.
Men var det en stor orsak till varför du började sympatisera med SD?
Det är väl mest att man börjar känna sig mer och mer otrygg liksom. Och vara runt i platserna där man alltid kunde vara förut. Och det är det som gör mycket att jag sympatiserar mer med SD än de andra partierna.
Så kommer då till slut den socialdemokratiska riksdagspolitiken Lawen Redar med snabba steg. Hon visar runt i riksdagshuset.
Har du varit här?
Nej.
Får jag visa lite?
Ja, absolut. Mm.
Välkommen till Sveriges riksdag. Det här är bankhallen, riksdagens formella entré.
Okej.
Och Sveriges riksbank satt i den här byggnaden en gång i tiden.
Ja, det ser ut lite som en bank från en film typ.
Visst gör det?
Mm.
Och vi sätter oss i riksdagshusets café. Och Lawen berättar varför hon ringde upp Anton och sa att hon ville träffa honom efter att hon hört honom i reportaget.
Det börjar ju med Upplands Väsby och ditt liv där och vem du är och vad du gör. Och sen började du reflektera över politik.
Mm-hmm.
Och så pratade du om den otrygghet som har rått under en längre tid i Upplands Väsby. Hur det är att leva som ung man.
Mm.
Du pratade om Sverige. Att man behöver ta de här stora frågorna kring integration och brottsbekämpning på stort allvar.
Mm.
Och sen så kommer in på massa olika resonemang som gör att jag bara, men han låter ju som en socialdemokrat, vad är det här? Och här har liksom en ung man som säger att ansträngning ska löna sig, att du tror på ett Sverige som håller ihop. Och i min värld, som en rätt, jag har en del konservativa värderingar också som socialdemokrat, men så blir det så här, men varför är han inte socialdemokrat? Så det är därför jag ville träffa dig. Jag är jätteglad.
Ja, men jag tycker det är intressant. Det är roligt.
Du har tackat
ja. Ja, det är väl kul att se vad du har att säga. Så liksom.
Jag är nyfiken på det här. Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah shit, kommer något hända nu liksom? Just det att de flesta av dem som står där vid stationen och alltså Väsby kommun är oftast av annan kultur. Man blir otrygg när man ser just dem. Har du varit på Väsby station någon gång?
Ja.
När man går upp för trappan och så har man pressbyrån på högersidan och så har man ett rött hus på vänstersidan. Där på vänstersidan brukar alltid oftast stå grupperingar av män i 20-30 års åldern säger vi. Och det får ju en att känna så här, det är inte speciellt tryggt om man ska ta bussen hem vid 11:30 liksom. Och det är kolsvart ute och så står det en massa konstiga typer där liksom. Och man har ingen aning i dagens samhälle om de ska hota en eller om de ska hoppa på en eller vad som helst. För att det händer ju mycket sådana onödiga grejer i vårt samhälle, tyvärr.
Jag förnekar inte alls det här du säger. Nej. Det är självklart att det här är otryggt.
Jag kan säga så här, om vi går tillbaka till det vi snackade om innan, det här med att integrera sig.
Ja. Om unga män känner sig otrygga i sitt egna samhälle med anledning av att vi inte har kontroll på andra unga män som grupperar sig. genomför kriminella gärningar. Så ska det inte vara. Sverige ska inte se ut på det här sättet.
Anton är hantverkare och Socialdemokraterna har ett problem med att unga LO-män lämnar partiet för Sverigedemokraterna. Varför är det så? Det handlar bland annat om den här otryggheten som många unga killar känner, säger Anton. Och så berättar han om hur han som 15-åring blev trakasserad på bussen varje dag.
Då när man åkte på buss, då åkte jag buss och tåg hela tiden. Buss och tåg, buss och tåg.
Ja, det är ganska långt avstånd ju.
Och då tog de mitt telefonskal och bara kastade runt det och höll på och var jättejobbiga. Och när man är liten så är man ju så här, vad fan, kom igen nu liksom. Alltså, hjälp. Och sen så är det så här, ah, vad har du för kläder på det? Ja. Och så är de bara jättejobbiga och störande. Och man sitter där och känner sig bara helt hjälplös liksom, även fast man sitter på en buss. Men jag var ju ensam och man är ung och man vet inte riktigt vad man ska göra. Och sen till slut när de gick av så var det bara, ja ah, just det, ditt telefonskal, och bara kasta upp den i luften och bara låta den ligga på marken. Då är jag så här, aha, vart är min respekt? Liksom, du är ändå här i mitt land och liksom borde ändå respektera mig som medborgare. Och jag respekterar dig som medborgare om du respekterar mig.
Nej, och de använder våldskapital för maktutövning. Exakt. Det är ju fruktansvärt. Ja. Gud, man blir faktiskt väldigt berörd av det du säger. Det är helt förfärligt. Så den provokationen förstår jag verkligen. Mm. Man vet att man håller på att förnedra dig genom att kasta runt ditt mobilskal. Och att man sätter dig i en sits som är fruktansvärd. Jag tror att man är fullt medveten om det. Och jag tror att såna här typer av beteenden måste möta allvarliga konsekvenser från samtliga vuxna som finns runt omkring. Om det är en busschaufför, förälder, lärare. Alltså all typ av vuxna måste markera gränser, för att möter man inte någon gräns som ung när man begår det här är en allvarlig händelse. Alltså de har ju med illdåd gjort en förnedrande handling gentemot dig som inte har mött konsekvenser där och då. Du har fått bära det här, det är ett minne du har.
Det är tragiskt, absolut, men det är så alltså, det är bara dåligt.
Jag vill bara bekräfta att jag uppfattar att det här är ett mycket större problem än vad vi politiker tar tag i.
Det är det största problemet vi har i hela vårt samhälle, att sådana grejer finns. Tyvärr.
Det är ett tydligt dominansbeteende från vissa grupper.
Ja. Och tyvärr så är de oftast från andra kulturer. Tyvärr.
Det finns ingen annan väg att hantera våld, farligt dominansbeteende, än att man agerar tidigt. Och det måste finnas vuxna förebilder som kan sätta gränser. Och det kan man inte ålägga jämngamla. Utan det här måste åläggas vuxenvärlden. Den här frågan har jag inte fördjupat mig i. Men jag känner nu att nu, det här kommer jag faktiskt ägna en tid åt.
Alltså,
den här ska jag grotta mig ner i. Ännu mer. Jag skulle behöva prata med mer unga män om den här upplevelsen. Du nämner till exempel busstorget eller kollektivtrafiken en sen kväll eller den här upplevelsen som du hade med mobil. Det här är inte frågor jag har fördjupat mig i, men det är, efter det här samtalet så är det faktiskt frågor jag tänker fördjupa mig i. Det är jätteviktigt. Ja, men jag har en elektriker här som absolut måste bli socialdemokrat.
Men det är ett problem för Socialdemokraterna att så många med arbetarklassyrken väljer Sverigedemokraterna och inte vänstern.
Ja, det är ett jätteproblem att arbetare har avfärdat socialdemokratin av de här skälen. Migration och integration.
Lawen Redar säger att hon är konservativ socialdemokrat och särskilt intresserad av Antons konservatism. Hon vill skapa en gemensam nationalism, både för dem med utländsk och svensk bakgrund. Vad tänker Anton om det, frågar hon.
Den väsentligaste frågan för mig, det var det här du beskriver om Sverige och svenskheten. Det tyckte jag var väldigt, jag har aldrig hört en ung människa i din, hur gammal är du?
24.
24. Resonera på det sättet du gör om Sverige och sammanhållning. Kan du inte...
Vi har tagit in för mycket att integrera vårt samhälle, så att det har bara blivit en krock. Om vi tar ett sånt exempel som de som har kommit hit till vårt land och tar studenten. Och så springer de ut med sina hemflaggor som de har flytt från för att det är ett hemskt land. Och de kommer till Sverige och har fått allting serverat, liksom att de går i skolan och så vidare. Och sen så kommer de och springer ut med deras hemmaflagga. Liksom. Det blir ju också fel, för att det är inte de som har hjälpt dig. Och
absolut,
ja, det gör lite det. För att det är här i Sverige så har vi liksom, det är svenskt. Du har fått hjälp av Sverige. Du har inte fått hjälp av vart du nu kommer ifrån.
Eller tvärtom. Det här är kanske barn som är födda och uppvuxna i Sverige. Varför ser de sig inte som självklara svenskar?
Och det kanske också ligger och grundar sig i ett annat problem, som att de inte har känt att de kan integrera sig och så liksom. Men jag känner så här att...
Men det är min målbild, vet du det? Ja. Det här är min målbild. Ja. För jag har tänkt på den här frågan sjukt mycket. Ja. Min målbild är att varenda unge som springer ut ur gymnasieskolan ska med stolthet kunna bära den svenska flaggan och säga att man är svensk.
Och samtalet mellan Anton, elektrikern från parkeringen i Upplands Väsby, och den socialdemokratiska politikern i riksdagshusets café verkar aldrig ta slut. Men så kommer ett bullrigt studiebesök in och vi avslutar.
Jag lämnar er här.
Ja, fan ska du bära här?
Jag jobbar på mitt elektriska företag.
Och när de har sagt hej då till varandra utanför riksdagshuset på väg tillbaka till Upplands Väsby, så frågar jag Anton om han blev övertygad.
Och vad tänkte du nu då?
Ja, intressant, roligt, kul. Alltså, jag hoppas att de lyckas, men jag tror att kulturkrocken kommer vara för stor. Alltså, det kommer inte gå. Så jag tror inte det kommer funka i praktiken, men i teorin så är det absolut en god tanke. Men det är väl lite det politik är också, att man måste testa och se vad som går att göra. Jag tror att hon tror att det är lättare än vad det egentligen är. Det är det. Annars så tycker jag att det var ganska rimliga saker hon sa.
Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
Och imorgon så möter de socialdemokratiska och miljöpartistiska tjejerna från samma parkeringsplats i Upplands Väsby, moderaten Benjamin Dosa i riksdagshuset. Men redan nu finns det reportaget i vår app att lyssna på.
En person som visserligen slutat för ganska länge sedan sin aktiva karriär kommer ändå vara med under VM.
Not only is FIFA World Cup coming to Fox this summer, so is Latam. See you soon and you're welcome America.
Ja, ni hörde Zlatan Ibrahimovic säger välkomna eller varsågoda till amerikanerna efter då beskedet att han ska vara expertkommentator under sommarens VM för amerikanska Fox Sports som äger de engelskspråkiga sändningsrättigheterna.
Mm, han kommer sitta i den amerikanska studion tillsammans med stjärnor som franska Thierry Henry och danska Peter Schmeichel. Just nu så pågår det kampanjer i sociala medier där Zlatan marknadsförs stort.
Johan Dykhoff är med oss. Du är skribent, du är poddare på Svenska Fans, inriktning på nordamerikansk fotboll. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Varför väljer man Zlatan? Vad har du för tankar om det?
Jag tror att det är kombinationen av hans persona. Att man tycker att han är karismatisk, lite excentrisk och att det lirar med hur amerikaner uppskattar sina TV-profiler. Mm. Och faktumet att han har en stor fotbollskarriär på högsta nivå bakom sig och att han har spelat i USA, i min gissning. Mm.
Han är ju verbal på sitt sätt kan man ju säga. Har han en analytisk förmåga? Vad vet du om den?
Han har ju inte gjort sig någon liksom tränargärning eller så efter spelarkarriären. Mm. Och det återstår väl att se om han blir någon ny rit-Ola, om han blir liksom rit-Zlatan med amerikanska folket under VM. Det,
okay.
Ja, det återstår att se.
Ja. Han spelar ju då, eller Galaxy eller något sånt där. Han gjorde ganska mycket mål, vad jag förstår.
Han snittade nästan ett mål per match under två säsonger i LA Galaxy. 2018 och 2019 var han där.
Och hur stor är han idag då? För det är några år sedan ändå.
Ja, det har ju hunnit gå några år sedan dess, precis. Alltså hans tid i MLS är fortfarande ihågkommen för han gjorde så mycket mål, så mycket snygga mål. Mm. Bland annat det helt fantastiska halvvolley-skottet i debuten mot LAFC 2018. Så han är definitivt ihågkommen och hans tid som spelare i MLS är också väldigt... Ja, men respekterad och även som sagt för hans personlighet är han ihågkommen. Sen var laget ganska dåligt, men, men absolut att han är ihågkommen och respekterad. Mm.
Det Johan, vi hörde i klippet här att han sa USA varsågod, men, och det är ju inte första gången som han använde den här lite kaxiga frasen. När han skrev på för LA Galaxy 2018 så köpte han en hel sida i Los Angeles Times mot en vit bakgrund med texten kära Los Angeles, varsågod. Gillar amerikanerna hans stil?
Ja, och lite generaliserande skulle jag säga att det går hem. Att de tycker att det verkar uppskattat. Sen, tror jag, sen har man ju hört i efterhand att det var inte alla lagkamrater som tyckte att han var världens mysigaste person att ha i omklädningsrummet. Men om man tänker som just... Alltså hans star quality verkar gå hem i USA, absolut.
Vad sa hans kamrater om hur han var i omklädningsrummet? Det har jag inte hört någonting om.
Nej, men att han var en tyrann, mobbare, kallade folk medvetet fel förnamn, sådana där skärmiga saker.
Mm. Okej.
Okay. Ja, en speciell person, men ja, han gjorde ju mål i nästan varje match. Så. Mm.
Han har ju varit med i en del så här amerikanska shower, alltså olika tv-shower och framträdande. Vilket intryck tycker du att han har gett?
Bra fråga. Alltså han har ändå bjudit på sig själv en del på ett sätt där i USA som man kanske inte riktigt har sett i Sverige. Han har ju liksom inte varit med i Masked Singer eller motsvarande i Sverige. Så han har ju förekommit i lite andra sammanhang i USA jämfört med i Sverige eller Europa för den delen. Så det känns som att han kanske gick in i sin tid som MLS-spelare med lite mer öppet sinne och att det var lite mer ett blankt blad. Att ja, nu får jag väl liksom spela med på deras premisser ungefär. Mm. Det är väl ungefär så som jag ser på saken.
Major Soccer League bildades 1993. Alltså det var ju ett år före det där mästerskapet 94, den fantastiska sommaren. Vad har hänt med om vi får kalla det den traditionella fotbollen i USA under de här 23 åren skulle du säga, du som bevakade?
Det har hänt jättemycket. Jag har följt MLS sedan 2009 och bara på den, det är inte så kort tid, det är 17 år sedan. Så det har hänt mycket. Ligan är enormt mycket större. Det är mer än dubbelt så många lag jämfört med när jag började följa MLS. Det läggs jättemycket mer pengar på spelarköp och spelarlöner. Alltså då, ligan har blivit hierarkiskt mycket bättre jämfört med andra ligor i fotbollsvärlden. Det byggs arenor för många, många miljarder. Det investeras enorma pengar i akademier och träningsanläggningar. Så fotboll är rätt stort i USA, skulle jag vilja påstå. Sen är det inte... Det drar inte lika mycket tv-tittare som baseball eller amerikansk fotboll och så givetvis. Och heller inte... Det är heller inte så att MLS kan mäta sig med till exempel Premier League tittar siffermässigt. Men absolut att det finns ett fotbollsintresse i USA.
Hur stort intresset för mästerskapet skulle du säga?
Alltså som jag har förstått från vissa rapporter därifrån så kan det vara så att i vissa städer så märks inte av jättetydligt, men jo, men alltså det är ändå, nu lever jag förvisso i en liten bubbla så, alltså en amerikansk fotbollsbubbla så i de kanaler som jag följer så rapporteras det jättemycket förstås. Men min bild är ändå att det är en stor grej alltså generellt i USA och sen också att det finns ett alltså väldigt stora förhoppningar på vad VM ska bära med sig för fotbollen i USA. Att det ska ge ringar på vattnet och ett större intresse och bättre ekonomisk bärighet för fotbollsklubbarna i USA och så.
Okej, tack så mycket. Johan Dykhoff, skribent och poddare på Svenska Fans med inriktning på nordamerikansk fotboll.
Och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna nu, Ekot.
I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndags kväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd måste jag säga. Väldigt påtagligt i det centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittat stöd som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare, och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där, utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik, och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna, CDU-CSU och Socialdemokraterna, SPD, är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen, och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
Katarina von Arndt, Berlin. Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Och här är Studio 1 kvälls andra timme. Strax så får vi en direktrapport från Mexico City där fotbolls-VM ju invigs imorgon. Men demonstranter hotar med att blockera vägen fram till stadion. Här i Sverige avlöser de politiska skandalerna varandra inför valet. Är det fler i år än vanligt och vad beror det i så fall på? En av skandalerna rör SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott. Och idag så var föreningen Dumpen på besök i riksdagen. Ja, imorgon så invigs fotbolls-VM i Mexico City. Men den mexikanska huvudstaden har de senaste dagarna fyllts av demonstrerande lärare som hotar att blockera vägen fram till stadion. Och med nu direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Ja, vad handlar demonstrationen om?
Ja, det är lärare, tusentals lärare från runt om i Mexiko som har kommit till huvudstaden för att kräva dels högre löner och framförallt deras viktigaste krav är att man slopar och helt begraver den pensionsreform som gjordes här i Mexiko för 20 år sedan, alltså 2007. Och som då egentligen inte handlar om bara lärarna, men som de tycker då drabbar dem på ett orättvist sätt. Och som de länge har velat ska upphävas. Och då tar de chansen kan man väl säga. Och demonstrerar nu inför VM och har upprättat jättestora... flera gator som är fyllda med tältläger runt presidentpalatset där ju också en av de här fanfestivalerna ska vara där man då har storbildsskärm och där människor ska kunna komma för att titta på matchen om man då inte har möjlighet att vara på själva arenan. Och de har också då både igår och idag haft vägblockader och demonstrationer på olika platser i stan vilket har gjort att det är väldigt svårt att ta sig fram.
Och du sa ju här det är tusentals som demonstrerar. Hur skulle du bedöma hur omfattande är den här protesten?
Hallå?
Jag ska se. Ja, hör du mig, Lotten?
Ja.
Ja. Jo, du sa att
du får nu upprepa frågan då.
Ja. Du sa att det var tusentals som demonstrerar. Hur skulle du säga? Hur omfattande kan man säga att den här protesten är då utifrån det som sker?
Ja, alltså det är runt 3000 lärare som har upprättat de här tältlägren och så är det ytterligare medlemmar i lärarfacket som också deltar i demonstrationerna. Jag fastnade faktiskt själv i en av de här demonstrationerna igår när jag försökte ta mig till arenan för att hämta ut min pressakkreditering. Och det tog mig alltså 3 timmar att ta mig fram till Azteca-stadion där invigningen ska hållas på torsdag. Vilket ju är en mardröm får man ändå lov att säga hela det här läget för den mexikanska regeringen, därför att dels ska man ju hålla invigningen och det är 72 000 betalande åskådare, statschefer, inte minst spelarna själva. Det är ju en mängd människor som ska ta sig till den här arenan. Och det som hände igår var att kollektivtrafiken helt ställdes in. Jag försökte med hjälp av taxi åka omvägar för att ta sig fram till arenan, men de här demonstrationerna som lärarna höll igår på huvudavenyn fram till stadion gjorde att det i praktiken blev väldigt, väldigt svårt och det försenades. Och det som lärarna då säger att om inte regeringen går med på deras krav så kommer de göra samma sak på torsdag. Det vill säga det kommer bli väldigt svårt att ta sig fram till stadion.
Och vad säger presidenten om det som händer då?
Ja, hon håller ju presskonferenser varje morgon och det här har varit den stora frågan de senaste dagarna. Inte minst också idag eftersom att lärarna utöver de här protesterna runt stadion och i stadskärnan också planerar att röra sig mot flygplatsen för att försöka då blockera för människor som ankommer idag till Mexico City. Det är ju en mängd människor som kommer inför invigningen idag. Och där har man också lovat att man ska demonstrera. Det är fullt av polis utanför flygplatsen. Och det här har givetvis varit den viktigaste frågan på presskonferensen. Presidenten har sagt två saker. Dels har hon kontinuerligt sagt att regeringen inte tänker låta sig provoceras. Att man inte kommer bemöta demonstranterna med repression eller övervåld. Utan man kommer försöka fortfarande förhandla med lärarfacket och försöka nå en lösning på en del av de kraven de ställer i alla fall. Även om man har tillbakavisat det här med att man skulle kunna upphäva den här pensionsreformen därför att det skulle bli alldeles för dyrt. Det har Mexiko inte råd med. Men samtidigt så sa faktiskt president Claudia Sheinbaum igår att hon tror att det är politiska krafter som ligger bakom de här manifestationerna. Hon pekade särskilt ut en mexikansk företagsledare och även om han inte har varit politiker så är han ändå politiskt aktiv får man väl ändå säga. Och det ryktas om att han vill ställa upp i nästa presidentval. Ricardo Salinas, hon pekade ut honom som att han på något sätt då skulle ha med det här att göra eftersom att han har uppmanat demonstranterna till att använda hårdare tag. Vilket hon då fördömde på sin presskonferens och sa att de här demonstranterna, de här lärarna blir nyttiga idioter som helt enkelt då i andra krafters försök att skapa kaos inför VM-premiären.
Och det är ju mindre än 24 timmar kvar till invigningen av fotbolls-VM. Hur påverkar det här förberedelserna skulle du säga?
Ja, det är klart att det blir ett väldigt negativt fokus. Jag menar, inte minst på det stora torget utanför presidentpalatset Zócalon. Där man då, jag var där igår och då ser man ju den här storbildsskärmen och festival-tvn och allting som ska vara där inne. Men hela torget är instängt bakom stora metallbarriärer just för att demonstranterna inte ska kunna ta sig in där. Och president Sheinbaum själv har tidigare sagt att hon har ju för avsikt att se VM-premiären där bland folket. Då. En fotbollsfest har det beskrivits som. Man kommer göra flera sådana här torg där vanliga mexikaner som inte har råd att befinna sig på arenan där de kommer kunna se Mexikos matcher. Och det sa hon idag. Jag vet inte om jag kommer kunna det med tanke på demonstrationerna och läget runt om i staden. Så det här fullkomligt präglar ju upptakten till VM. Alltså hela diskussionen om hur långt kan regeringen sträcka sig i förhandlingarna med lärarna. Många kallar ju det här för utpressning från lärarnas sida. Att man väljer att föra fram sina krav på det här sättet bara dagar innan VM-premiären då hela världens blickar riktas mot Mexiko.
Kan det här till och med det som händer nu riskera invigningen?
Ja, alltså, det kan väl riskera den så tillvida att om det blir blockader på vägen så kommer det ju säkert bli förseningar. Sen är det så att invigningen hålls ju några timmar innan och sen börjar själva matchen klockan ett lokal tid på eftermiddagen, det vill säga klockan 9 svensk tid på kvällen på torsdag. Och det man kan tänka sig som kanske kommer hända är att i så fall att invigningen skulle behöva bli kortare eller ändras på något sätt på grund av att folk helt enkelt kommer att ha svårt att ta sig fram till arenan i tid. Men visst, allting kan hända. Skulle det vara så att demonstrationerna blir våldsamma, då har vi såklart ett helt annat läge. Så har det inte varit hittills. Det har inte varit liksom, skador eller dödsfall eller så i samband med de här demonstrationerna.
Det säger korrespondent Lotten Collin med direkt från Mexico City. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Lasse Johansson och Susanne Westergren.
Det är bara 3 månader kvar till valet och det är ganska gott om politiska skandaler eller skandalhyssel eller vad man ska kalla det för partierna i medierna.
Antisemitism inom Vänsterpartiet, ekonomiska oegentligheter inom Sverigedemokraterna och tveksam säkerhet för statsministerparet.
Och två gäster är med oss, Lena Melin. Du är kolumnist, tidigare mångårig politisk kommentator på Aftonbladet. Välkommen hit.
Tack.
Och Tommy Möller är med oss också, statsvetare på Stockholms universitet.
Vi kan väl lyssna på hur de här olika avslöjandena togs upp i samband med dagens partiledardebatt.
Be alla dina kandidater att skriva under en avsiktsförklaring om att man står bakom en tvåstadslösning och ett Palestina fritt från Hamas.
Det finns ingen plats för rasism, antisemitism eller sympatier för folkmord.
Och det där var Liberalernas partiledare Mo Hansson först och Vänsterpartiet sen Dad Gostar om Expressens avslöjande om antisemitismen och Hamas i Vänsterpartiet.
Mm, och vi kan väl lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson sa om Aftonbladets Wallraff om att hans hustru Birgitta Eds verksamhet vid Herrgården får lökna i Sömland.
Som jag sa, jag äger alltså inte den verksamheten. Varken den fastighet eller den verksamheten har någonting med mig att göra. Däremot har vi ett privat hus i en grannfastighet som vi så småningom ska göra till vårt långsiktiga sommarboende. Jag förstår att det måste vara jättesvårt att hålla koll på de här sakerna, men det här är ju avsiktliga misstänkliggöranden, så att jag har inga fler kommentarer till detta.
Sa statsminister Kristersson alltså. Lena Melin, jag vet att du hade förväntat sig att det skulle vara mer liv i den här partiledardebatten.
Ja, det var ju riksdagens sista partiledardebatt före valet, så jag trodde faktiskt att de skulle ha laddat upp för en rejäl holmgång, och det tycker jag verkligen inte att det var. Det var ganska spridda skurar, och inte ens Jim Åkesson orkade upparbeta något raseri över Hamas-anhängarna i Vänsterpartiet.
Fast ganska mycket Hamas var det väl ändå?
Ja, fast jämfört med hur han kan låta så var det ju rena smekningarna.
Och varför blev det inte mer då, tror du?
Jag tror att de var lite rädda för att kliva fram, för att då skulle de ju själva få på huden. Så att jag tror att de faktiskt avsiktligt höll igen. Mm. Utanför plenisalen kan man få igen. Men surrade det av snack kring de här grejerna.
Mm. Vi pratar ju om skandalerna och avslöjandena som har varit. Är det ovanligt stökigt i svensk politik just det här valet?
Nej, jag tycker inte det. Alltså, den sån här typ av uppgifter tycker jag de är ganska spridda över de flesta tidpunkter. Det är klart att om man kan spara någonting till ett, så att säga, det som kan uppfattas som ett rätt tillfälle, så gör man ju det som nyhetsjournalist. Men de flesta gånger vågar man ju inte spara, för då tror man ju att någon konkurrent hinner före.
Mm. Alltså den här typen av avslöjanden som har kommit ut den senaste tiden, om vi går tillbaka i tiden och tittar över en längre tid, alltså 20-30 år tillbaka, brukar det låta så här inför valet, eller har det hänt någonting inom bevakningen?
Alltså jag tror ju att det var lite mindre av den här typen av uppgifter, och det tror jag helt beror på att det är mer sociala medier, att det finns fler som så att säga deltar i det offentliga samtalet, och då det behöver inte ens vara sant, men det kan komma fram uppgifter som åtminstone stökar till det för partierna en dag eller två tills liksom intresset har lagt sig. Mm. Men det finns ju också tillfällen när sådana här affärer tätt in på valet har fått en väldigt stor påverkan på valresultatet.
Tommy Möller, jag tänkte, du hörde Lena Melin, hon hade trott att det skulle vara mer liv under själva debatten, det blev det inte. Hade du väntat dig mer liv också?
Alltså jag kan väl säga att jag såg inte hela debatten. Jag följde den lite flyktigt samtidigt som jag gjorde andra saker. Men jag tyckte det var som det brukar. Men kanske jag också hade förväntat mig att det skulle vara ett ganska högt tonläge med tanke på alla de här ganska uppmärksammade händelserna som vi har sett de allra senaste dagarna, och att vi nu går in i ett valår och så. Mm.
Kan man kalla det som har hänt under de senaste dagarna? Hamas-historien har hållit på ganska länge, men de här misstänkta ekonomiska förhållandena inom Sverigedemokraterna eller den bristande säkerheten för Kristersson och sånt, kan man räkna det som skandaler eller skandalungar? Vad säger du?
Jo, men det får man väl göra. Och jag vill också säga att min bild är, utan att jag har några vetenskapliga belägg för, att det blir mer skandaler i anslutning till valkampanjer. Det finns ju forskning, framförallt från andra länder, som visar att den här typen av skandaler ofta emanerar från de politiska motståndarna, som gör ju noggranna kartläggningar av sina motståndare, och sen så läcker man det till journalisterna. Hur det har varit i de här fallen, det vet jag naturligtvis inte. Men det är oftast politikerna själva eller motståndarpartier snarare än journalister som ligger bakom de här avslöjandena. Men det måste naturligtvis alltid vara medier, journalister som är avsändare för att det ska bli trovärdighet. Det allra bästa, den bästa effekten uppnår man ju, så att säga, genom den här typen av negativ campaigning, om så att säga, den som drabbas av skandalen får koka sitt eget spad, som det brukar heta. Att man själv inte ska behöva gå in i den debatten, utan att den här debatten får gå genom medierna ändå, så att säga. Mm.
Hur påverkar de här politiska skandalerna politikerna? Alltså, kan det få effekt på valet?
Vad vi vet så får det ju i alla fall en marginell inverkan långsiktigt på förtroendet för politikerna. Den viktigaste orsaken till att det finns i vissa grupper kan i alla fall ett lågt förtroende för politiker, det är inte skandaler, utan det är andra saker, som att man upplever inte att politikerna levererar tillräckligt bra saker som man förväntar sig. Alltså ett förväntningsrelaterat missnöje. Sen är det så att politikerna då gemensamt har så att säga ett intresse av att det ska vara ett högt intresse eller högt förtroende för politikerna, men samtidigt har man ju naturligtvis ingenting emot om motståndarna råkar illa ut. Men det ger oftast ganska begränsade effekter. Men det finns då några klassiska exempel på undantag där vi vet att det fick en avgörande påverkan på valresultatet. 1976 är ett klassiskt exempel. Det var flera saker som hände då. Pomperipossa-affären, Ingmar Bergman som tvingades lämna landet, Hans Eriksson som var ordförande i Transportarbetarförbundet, reste till Spanien under bojkott. Mm. 1988 så hade vi Ebbe Carlsson-affären som var väldigt stor. 2002 hade vi valstugereportaget som Uppdrag granskning gjorde, och valet 2006, vad var det då? Det var dataintrångsskandalen, om jag inte minns fel. Så att alla de här sakerna har ju haft stor inverkan. Men det avgörande, det viktigaste, är ju att partierna som drabbas av det här, de får bara prata om de här negativa sakerna. De får inte utrymme att prata om sin politik.
Är det det som är problemet, att de inte får prata det de vill prata om, eller att de drabbas av skandaler i sig, så att säga?
Ja, det är väl båda delarna.
Ja, okej. Okay. Lena Melin, alltså, de här kriserna, eller vad vi nu ska kalla det, de har ju drabbat både regeringen och opposition. Skulle du säga att partierna har hanterat det på olika sätt sinsemellan, eller har man haft samma sätt att förhålla sig till det?
Alltså, Ulf Kristersson har inte haft samma sätt som någon annan, eftersom han verkar bara superirriterad och på gränsen till att skälla ut någon. Så att han hanterar ju väldigt dåligt, både för sin egen del och för sitt partis del. Men de andra försöker, ja, liksom lite lugnt, så lugnt man kan göra när man förmodligen kokar inombords, men säga att det typ inte ska vara så där.
Okej. Ja, Vänsterpartiet gör väl någonting i och för sig. De skippar folk, men sen vill de inte prata om det alls.
Nej, ja, hon, alltså, Nooshi Dadgostar pratar ju om det, men hon säger ju, alltså, hon pratar i väldigt korta meningar. Hon liksom lämnar inte ifrån sig mer än hon behöver, och det tror jag hon gör helt rätt i just det här sammanhanget.
Lena, vi hörde ju Tommy Möller nämna några av politiska skandaler genom åren. Kan du dra dig till minnes några politiska skandaler som verkligen har haft effekt för valresultat tidigare?
Alltså, det jag tyckte ett av de här som Tommy Möller nämnde, det var ju den här så kallade, ja, alltså Uppdrag granskning 2002, där det var en rad olika partiföreträdare som uttryckte sig väldigt rasistiskt och främlingsfientligt i Janne Josefssons tv-reportage. Men det var bara Moderaterna som av någon underlig anledning skadades av det här. De var inte ens de värsta av de som intervjuade. Men det blev de, och de gjorde sitt i modern tids sämsta valresultat. Det här programmet sändes ju ganska nära in på valdagen.
Men kanske fanns andra faktorer som spelade in där, och inte bara valstugorna, eller?
Ja, men jag tror att såna här typer av så är det ju alltid. Alltså, i grund och botten handlar ju, så röstar ju folk på politik och inte på personer. Men det som jag tror de här affärerna, oavsett så att säga hur farliga de är eller hur kanske ointressanta de är, gör det ju att folk befäster sin uppfattning om ett parti. Då, om de tyckte illa om Moderaterna innan, så tycker de ännu mer illa om dem efter en sån här avslöjande. Och det gäller då alla partier som figurerar i sådana sammanhang.
Tommy Möller, ursäkta, vi har ju sett en del politiska drev under den här mandatperioden. Trots det så sitter många av de politiska topparna kvar. Har vi som samhälle en högre tolerans för politiskt stök än vad vi har haft tidigare?
Det vågar jag inte svara på, men det kan ju vara så naturligtvis. Sen är det väl så att politikerna, som ju har gott understöd av mycket professionella kommunikationsstrateger på sina partikanslier, att de har blivit skickligare, skulle jag tänka mig, att de har blivit över tid på att hantera skandaler. Men där, apropå det som Lena Melin var inne på, en intressant spaning som jag har, eller kanske inte särskilt originell, men det vanliga, det som var väldigt etablerat länge, det var ju att man skulle göra en så kallad pudel. Alltså man ville få bort frågan, man skulle be om ursäkt. Så fort som möjligt skulle man tysta debatten och gå vidare. Men med Donald Trumps inträde på den politiska arenan så har vi kunnat se hur det har blivit vanligare i flera länder. Inte bara i USA, att man, alltså Trump kan ju inte stava till ordet pudel om det skulle finnas. Han går ju till motattack. Och det är ganska svårt att lyckas med det. Han lyckas ganska bra med det, men det är svårt, framförallt i en svensk kontext. Vi minns kanske Jimmie Åkessons ganska speciella, lite aggressiva mot att det här talet han höll efter Kalla faktas trollfabriksreportage för 2 år sedan. Det slog tillbaka väldigt negativt. Jag skulle nog inte karakterisera Ulf Kristerssons agerande nu som att han går till motattack, även om han, precis som Lena Melin sa, är uppenbart störd och frustrerad av den här granskningen som pågår och som naturligtvis är ett resultat av en väldigt tydlig strategi från oppositionens sida att utmåla honom som på olika sätt olämplig som statsminister, där man ifrågasätter hans omdöme på olika sätt, att han har svårt att skilja mellan privata och offentliga angelägenheter och att han överhuvudtaget är lite svekfull att samarbeta med Sverigedemokraterna som han tidigare lovat att han inte ska göra och så vidare. Så att det är väl snarare det att han är irriterad över att han blir, så att säga, att man gör honom som till en måltavla i valkampanjen på ett sätt som jag tycker är mindre vanligt faktiskt, även om det, ni ska inte överdriva heller, men det är ganska vanligt förekommande att man naturligtvis har ganska hårt kritik mot ledande politiker, inte minst om man råkar vara regeringschef. Men jag tycker det vi ser nu när det gäller statsministern, så är det mer än vad jag kan erinna mig att det har varit på mycket lång tid.
Tiden rinner ut från oss, Tommy Möller. Tack, säger vi statsvetare alltså på Stockholms universitet. Tack också till Lena Melin som är kolumnist och tidigare mångårig politisk kommentator på Aftonbladet.
Vi dröjer kvar i riksdagen för en av de senaste skandalerna där. Det är ju SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott och som lämnade sina uppdrag.
Och idag hade just Sverigedemokraterna i riksdagen bjudit in föreningen Dumpen som publicerar namn och bild på pedofiler. Och för detta höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg är en av företrädarna för föreningen.
Han kunde komma mitt på dagen när jag hade slutat skolan hem till oss och lämna över en LP-skiva som han hade köpt till mig mitt på dagen.
Ett 20-tal riksdagsledamöter och politiska tjänstemän lyssnar uppmärksamt när Patrik Sjöberg berättar om de sexuella övergrepp han utsattes för när han var liten. Sjöberg är inbjuden av riksdagens nätverk för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Marlene Lund Kopparklint är ordförande. Hon var tidigare moderat, men ännu mer, precis som många av åhörarna, sverigedemokrat.
De har den kunskapen. De har jobbat i 5 år på att få fast förövare så att de fångas in i deras nät. Och de har en stor kunskap kring alla forum och plattformar som de försöker att få tag på barn.
Patrik Sjöberg och hans kollega Sara Nilsson från Dumpen fortsätter att föreläsa. De presenterar förslag på lagändringar, talar om hur förövare manipulerar och bygger förtroende hos barnen.
De mässas in helt enkelt i barnens liv.
Dumpen har väckt stor uppmärksamhet genom att publicera namn och bild på män som sexchattat med vad männen tror är barn. Rätt så osäkert, menar kritiker, och Sara Nilsson dömdes tidigare i år för grovt förtal i en dom som är överklagad. Men Sara Gille från Sverigedemokraterna ser inga problem med Dumpens arbetsmetoder.
Nej, jag tycker inte det är hårt att hänga ut dem. Absolut inte, det tycker jag inte. Utan jag tycker att man ska vara hård, helt enkelt. Jag vill gärna veta vilka som är mina grannar. Jag har själv en 4-årig dotter och jag vill veta om jag ska kunna våga släppa ut henne på gatan.
Sverigedemokraterna har hög profil i frågan om övergrepp mot barn. Kemisk kastrering och livstidsstraff för pedofiler är några av förslagen. Och så, plötsligt häromveckan, misstankar om barnpornografibrott mot en ledamot i den egna riksdagsgruppen, Sara Gille, igen.
Jag kände en blandning mellan ilska och chock och sorg. Ja, jag varit uppriktigt förbannad samtidigt som jag var väldigt ledsen, för det är ändå en nära vän.
Kan det här komma att påverka trovärdigheten för Sverigedemokraterna i frågan? Inte alls, tror Marlene Lund Kopparklint.
Nej, tvärtom. Vi måste ta upp de här frågorna och köra stenhårt. Och det är min ambition att vi ska driva på de här frågorna. Vi ska lägga in en högre växel. För barnoffer, det är de vi ska skydda. Det är de som vi ska framhålla. De ska sitta i främsta rummet, inte förövarna.
Sara Nilsson och Patrik Sjöberg säger att de inte är förvånade över att just en riksdagsledamot misstänks.
Man kan inte se på utsidan på en människa om de har ett sexuellt tändningsmönster mot barn. Det kan faktiskt vara precis vem som helst.
Vi har konfronterat en mängd politiker från olika håll och kanter. Så att vi är inte överraskade, vi blir inte överraskade längre. Du känner inte igen en förövare. De finns överallt och de har olika skepnader.
När Dumpen startade för 5 år sedan var de ett ytterkantsfenomen. Nu tas de på större allvar. De har besökt riksdagen flera gånger och en lagändring som ska göra det lättare att straffa de som söker sexkontakter med barn via nätet har fått smeknamnet Lex Dumpen. Igår träffade de justitieminister Gunnar Strömmer. Det är glädjande, säger Patrik Sjöberg.
Vi visste väl från början att det kommer vara ett tufft jobb, det kommer blåsa och det har det gjort. Vi börjar se frukter av vårt arbete nu och då kommer vi öka och jobba ännu hårdare.
Det var Dumpens Patrik Sjöberg sist här och reporter i riksdagen, det var Pontus Mattsson.
Och producent för studiet ikväll, det var Martina Lindvall, jag, och tekniker Heinz Wennin. Jag heter Annika Nordin, strax Dagens Ekopodden.
Allt färre äger allt mer. Är det för tyst om ägarkoncentrationen av svenska medier?
Någon kan ju säga däremot, jag är så snäll och förstående medieägare. Men det är en klen tröst, därför för mig är det tillräckligt att risken finns.
Hela programmet om hur digitaliseringen totalt målat om den svenska medievärlden. Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges radioappen.